Jag hoppas att ni alla känner till det som vi kallar för lilla Bibeln. Johannes 3:16. Visst vet ni alla Johannes 3:16 vad det står där, eller hur? För det står: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för det att var och en som tror på honom inte ska förgås, inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Kan vi ha ett viktigare budskap att säga till människor? Och speciellt i den här tiden vi lever idag. Tänk att få säga att Gud har gett sin son för att du och jag, vi inte ska behöva gå förlorade. Inte ska behöva förgås, utan ha evigt liv. Amen. Nu vet ni att det är Johannes 3:16 alla, ifall att det var någon enda som inte kom ihåg det. Och ska jag vara riktigt ärlig, så när jag satt på bänken så funderade jag, inte var det väl Johannes 3:14? Så jag måste titta efter. Alltså visst kan man ju vara ärlig, va? Eller hur? Men Johannes 3:16, halleluja, tack Jesus Kristus. Tack gode Gud för att du sände Jesus till världen för var och en. För att vi skulle kunna bli räddade, att vi inte behöver frukta, Herre. Oberoende vad som hörs, halleluja, oberoende vad som händer och sker, så kan vi lita på att vi har en pappa, vi har en Gud som har allt under kontroll. Han har koll på alla sina barn, han har koll på dig och mig. Och han vet var du är, var du befinner dig, halleluja. Och han vill inget annat än att du ska bli räddad. Räddad, inte bara till ett evigt liv, utan också bli räddad i faran och nödens stund. Om 1,000 faller vid din ena sida, ja, 10,000, så nu tar han i. Fast 10,000 faller på din andra sida, så ska inget ont komma över dig när du är under Herrens beskydd. Är det inte otroligt? Tänk Ekerö. Om det plötsligt skulle falla 1,000, det finns ju inte 1,000, men tänk vilken numerär vi pratar om, är 10,000. Så ska du ändå kunna säga, Herre, jag förtröstar på dig. Du omsluter mig på andra sidor. På alla sidor, och inget ont ska kunna komma över mig och drabba mig. Amen. Halleluja. Det är så intressant det här med att det som Guds finger är med överallt. Och det, man kan tycka att saker och ting sker av en slump, men det gör inte det. Det där, jag har känt, eller det blir ju så att när man möter människor i vardagen, och när man talar med människor, och när man vill att de ska, man vill få en öppning, och det är jättelätt att få det om man lyssnar. När människorna nämner någonting, så får man en tråd som man kan lite bygga på och testa och se. Och se, finns det en öppenhet här? Och när jag då har hört det här, att jag är döpt, jag är konfirmerad, det är bra. Jag går och kör kyrkan ibland. Det är bra. Och då blir man lite, då vet ni att vi alla skulle vilja säga någonting till. Hur gör man det då? Utan att det väcker anstöt, eller att man liksom, ja, det är inte lätt. Det är inte lätt. Men då när jag har hört det här, så jag har fått en nöd. Jag har tänkt att varför predikar man inte längre omvändelse? För det är just omvändelsen är ju så lätt. När en människa kommer med ett ärligt hjärta, ett öppet sinne, med hjärtats tro, när man faktiskt tror på att Jesus har dött för mig, och man vet att han har uppstått, och man bekänner det, så lämnar man allt och säger, Jesus, nu lämnar jag allt i din hand, jag väljer att följa dig. Tänk vad lätt det är att faktiskt bli född på nytt. Och det intressanta är det att samtidigt som det här har kommit till mig under några veckors tid, också på grund av de här casen som man säger juridiskt, de här, när jag har fall framför mig, där jag stöter på dessa, och jag vill inte bli ovän med någon, eller det ska bli något agg, jag vill bara dela med mig av någonting, att det finns, vi måste komma lite längre, att Gud är inte bara Gud där någon gång någonstans, han vill vara med oss idag, han vill vara vår frälsning idag, han vill att vi ska omvända oss idag. Och samtidigt då som jag har reagerat på det, att vi måste börja tala om omvändelse. Och när man talar, när vi sinsemellan, alltså det känns ju så gott att tala med er. Vi är ju alla ett, vi är ju vänner. Och, Och så vill man dela då en erfarenhet. Så det betyder inte att inte du ska veta om vad jag talar om. Men det viktiga är att om vi faktiskt, om det här är levande för oss, då blir vi utrustade för tjänst för Herren. Då får vi redskap och vi liksom får kontaktpunkter. Och det är, man behöver inte vara någon kärnfysiker för att fatta det. Och de vi talar med behöver inte liksom ha IQ på våldsamma höga, förstår ni? Utan det ska vara det enkelt. Frälsningsbudskapet ska vara enkelt. Och det ska ge ett hopp och ett löfte. Och det är intressant att ni säger det, att jag också nu har hört några stora predikanter tala om att vi måste tala om omvändelse. Och jag kommer inte ihåg så här nu vilka, men jag tror att jag har hört åtminstone två stycken nämna. Under samma veckor som jag upplevde det här så har jag hört stora pojkar tala om att vi måste predika omvändelse och vikten av omvändelse. Och då tar jag det som, jag tror inte att det är en slump. Det kan vi säga, och nej, slumpen. Det finns sådana som tycker om att säga att det där var en slump och det där var en slump. Och nej, han blev nog helad bara, det bara gick bra, det var nog inte Gud det där. Och jag har ju berättat för er, jag har ju inte varit så där hemskt privat. Hur jag stod i min pappas och mammas sovrumsfönster. Och jag såg de stora tallarna på gården. Stora, mäktiga, kraftiga. Och jag bara upplevde att att Herren var där. Förlåt, det var inte meningen. En liten pojke som är barn säger till Gud, jag lovar att jag aldrig ska förneka ett under du gör i mitt liv. Hur kunde jag veta att Gud fanns? Hur kunde man ha en sån tro på honom? Att man bara säger rent ut. För jag visste redan då att Gud är Gud och han är mäktig att göra under. Jag förstår inte själv det nästan. Jag fattar inte hur kunde. Men jag visste, nej, i och med att jag sa det, att jag lovar att jag aldrig ska förneka ett under du gör i mitt liv. Så var det inte bara att jag visste att Gud kunde göra under, utan jag visste att människorna förnekar Guds under. Att de inte efteråt förklarar bort det. Så försök lova mig det, att när du verkligen är i nöd och du har ropat till Gud, och så plötsligt så har det där svåra bara, så är det som det aldrig ska funnits. Säg inte att det är en slump. För Gud hörde din bön. Förstår ni? Och det var lite intressant, Gerd har sagt här en längre tid att vi borde gå igenom trons ABC i församlingen. Och det här är ju något som Ulla var väldigt ivrig att gå igenom med alla. Som i församlingen, att alla skulle ha det. Och inte bara för att det skulle vara levande i våra hjärtan, utan därför att det ska vara så levande så vi med lätthet ska kunna tala till människor om det som vi möter. När man är ute med hunden kanske man möter någon som mår jättedåligt. Och så känner man bara att jag måste närma mig den personen. Och jag måste liksom. Och då är det så bra att kunna trons ABC. Så det betyder inte att vi alla är helt nollor på alla de här punkterna. Det här är 10 lektioner. Och så nu när jag då kände att jag skulle tala om det här med på nyttfödelsen, som för många, kanske de flesta av oss, inte är nytt. Men bara för att det ska vara fräckt och så fräckt i åminnelse så att vi kan dela med oss. Så tror jag måste titta liksom så här, så öppnar jag den här i butiken då. Det är ju den enda platsen jag har ibland där jag kan. Vad tror ni första kapitlet handlar om? Omvändelse. Så det tar jag också som Guds finger. Att just då, just nu, de här dagarna, så först att jag hittar den först och främst. Det står mitt namn här uppe. Jag vet inte när jag har fått den här, men det måste ju vara, ja, Tobias kanske vet. Det måste ju vara 10-15 år sedan. Någon gång i Röda Korset. Va? Att jag just nu hittar den. Jag vet inte ens var jag hittar den. Och så, ja. Och jag sa ju redan senast här då liksom det här att Jesu ord. Och vi kan ju inte förneka dem när han säger att en kristen måste bli född på nytt om han ska se Guds rike. För Jesus sa ju här, amen, amen, det var Johannes 3, verserna 3-16. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Alltså det här är Jesu ord, va? Det här är nog ingenting som vi bara kan förklara bort hur som helst. Eller hur? Det är väldigt primärt. För det som är fött av kött är kött. Men det som är fött av anden, det är ande. Amen. Och nu tänker jag inte upprepa det som jag sa tidigare här. Utan jag vill gå lite vidare. Och som jag säger, jag gör inte gällande att vi inte kan mycket av det här redan. Men ibland så är det bra att refresha lite. Att vi fräschar upp. Och det är så att det blir levande just i de här dagssituationerna. Och har vi reflekterat över och har vi tänkt att man kan, vi säger, när man blir på nytt född, då blir man född av anden. Men det finns också något som heter att man blir fylld av anden. Och sen har vi en punkt till och det är att bli döpt i den helige ande. Eller som vi säger, andedöpt. Och det här är också viktigt att vi har klart för oss det här. Johannes 1, verserna 12-13, så står det så här. Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. För det där förlägger jag dit. Ibland så tycker jag det är bra med en preposition bland sådär. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Det här är alltså resultatet när vi beslutar att tro och bekänna Jesus som Herre i våra liv. Och säger man det kort och enkelt, en kort sats, så är det bara, om du har tagit emot Jesus, då är du född av Gud. Det är väldigt, bara några ord säger allt. Och då kan man ju, vi kan ju faktiskt gå på möte fast hela livet, utan att vi har gjort det där riktiga det där lilla avgörandet, där vi pratar med Herren och där vi bekänner vår tro. Och har det i våra hjärtan. Så man kan ju säga, oss emellan kan jag fråga oss, har vi tagit emot Jesus? Och om vi då säger ja, jag har gjort det. Vi har det och vi har bjudit in honom att vara med oss. Och vara hos oss. Och att han ska vara vår Herre. Då är vi födda på nytt. Då är du född av Gud. Jesus säger att bli född på nytt. Just Johannes 3:3. Och att bli född av ande. Det är en central del av det kristna tron. Amen. Det är det handlar om. Och det är för varje människa avgörande. Att vi har olja i vår lampa. Att vi har det klart. Och som jag säger, det här är ju så enkelt. Det här är ju så lätt. Och Gärde är bra på det där. När hon kommer till Gärde och vet, jag vet inte riktigt om jag är frälst. Ja, men det säger Gärde. Hon är riktigt brinnande. Då ber vi med samma för dig. Och så bara händer det någonting. Händer med varje människa som gör det här beslutet. Och det vet vi. En del kan bli väldigt, väldigt, väldigt lyckliga, glada, gråta, skratta. Men det behövs inte ens kännas med samma. Men har man gjort det beslutet så är det gjort. Och sen är det bara att man lever i den bekännelse och den tron. Amen. Och då sker allt detta som Jesus sa. När vi tar emot honom. Och sen kan det kännas som en process ändå. Att man liksom, innan man riktigt fattar vad det innebär. Men det är inte upplevelsen med samma som är det viktiga. Utan att vi faktiskt har bekänt Jesus. Och i den här processen kan också dopet ingå. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, i Markus 16, 16. Så det är i kraft av ordet, dopet och anden som vi föds på nytt. Och när blir man då fylld av anden? Det är helt uppenbart att i Gamla testamentet att, så säger Gud att han vill bo bland sitt folk. Men han vill någonting mer än bara bo bland sitt folk. Han vill bo i våra hjärtan. Han vill bo i våra hjärtan. Det står redan i Hesekiel 37:14 står det. Jag ska låta min ande komma in i er. Så att ni får liv. Tänk vilken kort enkel mening som säger så mycket. Jag ska låta min ande komma in i er så ni får liv. Så vad betyder det? Alltså Guds längtan och syftet med hela frälsningshistorien var att ta bort det som hindrade en intim gemenskap mellan Gud och människa. Nämligen synden. Och genom Jesu försoningsdöd så tas synden bort för dem som sätter sin förtröstan till det som Jesus gjort. Eller hur? Amen. Tack. När vi ser att vi tar emot Jesus, då är det egentligen den helige ande vi tar emot. För anden är den person i treenigheten som är närvarande på jorden idag. Han kallas även Kristi ande och Guds sons ande. Amen. Så om vi ser på det här uttrycket fylld av anden, så kan vi slå fast att om vi har tagit emot Jesus, då bor den helige ande i vårt hjärta. Och han vittnar i vårt hjärta om att du är Guds barn. Och han verkar i vårt inre. Och han påminner oss om vår hjälpare. Han påminner oss om vad Jesus har sagt. Han lär oss att förstå skrifterna när vi läser. Och så verkar han också helgelse i oss. Men det finns ett. Det finns, jag har tre ord till här. Fyra. Allt eftersom vi tillåter honom. Alltså vi kan faktiskt stå emot att vi inte riktigt vill släppa taget. Vi kan vara starka hos oss själva och tycka att släpper inte riktigt. Men vi kan faktiskt, vi bör släppa taget och lämna kontrollen till Herren. Det är väl okej? Amen. Men fylld då? Flera gånger i Nya testamentet hittar vi termen fylld av anden. Om man skulle kunna tänka sig att det är bara ett annat sätt att benämna att anden bor i oss. Men om vi läser sammanhanget så ser vi att fylld är mer än att bara ha anden. Vi kan ha vatten i ett glas. Närvaron av vatten i glaset. Men det behöver inte vara fyllt för det. Jag drack ur det bara nu för att det inte skulle vara fyllt. Så att ha anden är inte samma sak som att man är fylld av anden. För anden vill fylla oss med sig själv. Men han är en gentleman. Han tränger sig inte på. Han vet att även om jag säger Jesus är Herre, och jag verkligen menar det, så är sanningen den att vår överlåtelse till honom är en process. Och mer vi är i denna process, så överlåter vi oss mer och mer till Herren. Och ju mer vi lär känna honom, och ju mer vi lär oss att lita på honom, och vi blir allt tryggare i honom, så att vi vågar släppa taget om sånt som vi är vana att själva ha kontroll över i vårt liv. Förstår ni vad jag vill säga? Att man kan lita på Gud så där, men man kan verkligen lita på honom så mycket att man ger honom hela kontrollen. Det är inte samma sak att verkligen liksom helt och hållet förtrösta på Gud. Därför är det inte så konstigt om man tycker att upplevelsen av att fyllas av anden är liksom ett steg, man går steg för steg efter det att man har sagt att Jesus är Herre. Man blir ännu mer tryggare med honom. Han blir ännu mer, förstår ni, ännu viktigare och närmare. Och så att vi till och med släpper kontrollen åt honom. Så anden verkar i oss en allt större längtan att bli uppfyllda, att bli fyllda. Och Paulus säger också att vi ska låta oss uppfyllas om och om igen, mer och mer, inte bara en gång, utan att vi ska. Jag har ju varit med mycket med Gärde, ju en som alltid är på bön och med. Och ibland har jag sett hennes förtvivlan över att de tycker att vi är så slöa. Att vi liksom, vi har ingen riktig gnista, vi har ingen glöd, vi har ingen längtan. Oj, vad många gånger du har uttryckt det där. Och hon är rätt. Vi måste bli ännu ivrigare. Och vi har ingenting att förlora. För han har kontrollen och han har också änden i sin hand. Och han har evigheten i sin hand. Ska vi inte då längta ännu mera att förtrösta på honom? Eller hur? Men så har vi det tredje då. Döpt i den helige ande. Och vi säger andedöpt. Jag har ju varit ganska hemsk. Jag är ganska brutal människa. Och jag vet någon gång så har jag upplevt att egentligen, om man inte är andedöpt, så jag tror jag har sagt det. Och förlåt om det nu är så att jag är lite knäpp. Jag tycker om man inte är andedöpt så borde man inte få predika. Va? Håller du med? Oj, tack gode Gud. Att jag inte är ensam. För jag menar, det är ju så mycket som Herren ger. Vi har i oss själva har vi ingenting. Men när smörjelsen är där, då, halleluja, tack. Tack för det. Det finns alltså, som jag nu har försökt nämna, många goda skäl att tala om att uppfyllelsen är en process. Men så finns det ett uttryck i Bibeln som för tankarna till en mer distinkt händelse, en mer bestämd händelse, nämligen dopet i anden. Och Johannes döparen säger: jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige ande. Och det här är väl väldigt konkret, eller hur? Och Johannes jämför med vattendopet. Själva dopet var ju ingen process. Det var ju hastigt och lustigt. Det vet vi. Antingen är du döpt eller också du inte. Och du vet när det hände. Och Jesus upprepar samma sak i Apostelgärningarna 1:5. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Sen förklarar Jesus vad det betyder. Han säger, när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Dopet i den helige ande är dop i kraft. Kraft. Det är gärd att bli rustad. Att bli utrustad med hans kraft att vittna. Och hans övernaturliga gåvor för att betjäna. Att betjäna och bygga upp andra människor. Det står i 1 Korintierbrevet 12, verserna 7-11. 1 Kor 12, 7-11. Jag måste upprepa det. Alltså dopet i den helige ande är ett dop i kraft. Det är att bli utrustad med hans kraft för att vittna och hans, få ta del av hans övernaturliga gåvor för att betjäna människor och bygga upp människor. Är det någon av oss som inte vill ha det? Att få kraften. Och då kan vi, då frimodighet, det vet vi inte ens längre vad det är. Va? Vi bara känner att, vet du vad? Att det står i bruksanvisningen, står det. Vet du, har du inte hört? Jag tycker det är fantastiskt. Jag tycker det där bruksanvisningen, det var det bästa jag fått länge, tycker jag. Att det finns inget annat än bruksanvisningen av människors historia som säger hur allt slutar, eller börjar och hur allt ska sluta. Det är fantastiskt. Och vilka bibelord det finns där som vi kan bruka och tala med kraft till människor. För när den helige ande är där, då griper det folk. Ett enda ord med några meningar kan få folk att verkligen haja till. Och man känner att här är det bördig mark. Här kan man så. Man talar, ordet talar hopp till människor som aldrig fått läsa något klokt i Expressen eller Aftonbladet. Så kan man säga några ord i bruksanvisningen och folk lyssnar. Och säger man flera, oj vad du vet, är du präst? Ja, vi kallar det alla till präster. Jesus vill att vi ska gå ut bland människor. Och vi ser ju en väldigt tydlig förändring hos lärjungarna när de blir döpta i den helige ande. Från att ha varit rädda och förvirrade blev de plötsligt så frimodiga och utrustade med kraft. Och den här erfarenheten av andedopet var så viktig för apostlarna att de efter det blev väldigt noggranna med att de som hade blivit kristna även skulle få hjälp med att ta emot dopet i den helige ande. Eller hur? Jag menar att vi också förstår det och inte stannar halvvägs så att vi liksom blir ivriga. Som ett exempel här har vi från Apostlagärningarna 8, verserna 14-17. När apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, då sände de dit Petrus och Johannes. Och de kom ner och bad med dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var döpta i Herren Jesu Kristi namn. Men då lade apostlarna händerna på dem och de tog emot den helige ande. Det var inget skådespel, inget teater. Det var bara Gud som verkade pang bom och så var det gjort. Jag tycker det är fantastiskt. Men vänta lite nu. Alltså fick de inte den helige ande när de tog emot ordet? Jo. Det är nu vi behöver se och få insikt att det är olika personer som skriver i Nya testamentet. Och att det kan beskrivas tekniskt på lite olika sätt. Vi har konstaterat att den helige ande flyttar in när vi tar emot ordet och när vi blir födda på nytt. Men till exempel Lukas beskriver dopet i den helige ande med orden fallit över. Och det relaterar till Jesu ord. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft. Amen. Varför kommer då dopet i den helige ande oftast? Visst har vi exempel på sådana. Vi har ju varit med om när vi har bett för någon alkoholist. Så har de blivit frälsta pangbom och sen har de plötsligt börjat bara be i tungor så det har bara spruta. Och nästan lamporna har... Jag har varit med om det. Så visst kan det ske på sekunden. Men ofta så kommer det som en separat erfarenhet. Jag vet inte här om vi direkt kan förklara varför det är på det sättet. Det finns sådana som har sagt att det behövs ett visst mått av helgelse i vårt liv innan vi kan ta emot andedopet. Jag tror inte riktigt det. För Bibeln säger många gånger att det är en oförtjänt gåva som vi tar emot i tro. Jag tror att det liksom ligger närmare till hans, precis som vi resonerar om uppfyllelsen. Att det kan bero på lite hur vi vågar överlåta oss till Herren. Så det är inte konstigt om den här processen är lite olika för oss. Och det ska inte ligga någon prestation eller någon skam i det. Utan det beror på våra olika personligheter. Och att vi har lite olika erfarenheter. Och då kan vi ha olika lätt för att släppa taget. Att släppa kontrollen. Och att ge den helige ande fullständigt tillträde till våra liv. Amen. Vi kan ju bli lite reserverade så här med början. Men om jag hör Annes vittnesbörd i mitt hjärta och så börjar jag längta efter att ge mig hem. Då kanske den helige ande hjälper mig att lita mer på Gud och att jag inte längre är rädd. Och när jag blir redo och sen när någon annan som är andefylld lägger händerna på mig och ber, så kan jag också bli döpt i den heliga andes kraft och också komma in i hans närvaro. Jag har ju berättat för er hur det var för mig personligen. Jag kommer också Kenneth Hagin, om ni har läst honom, hur det tog ju bra länge innan han blev andedöpt. Han gick ju till olika församlingar för att han fick ju ingen som liksom hade riktigt tro för det och kunde förmedla det. Men jag kommer ihåg att jag kom till Pingstkyrkan första gången när Carl Gustaf Severin var dit en lördag kväll. Och det var ju en sån smörjelse där så att det var helt, man måste dit på söndagen också. Så var det bönemöte kanske redan på måndag kväll, måndag eller tisdag. Och då var ju Gunnar Helén, ungdomspastor där, så frågade han så där av mig och en vän som satt bredvid att han är blivit andedöpta, sa han så här. Och vi satt, man vågade knappt titta upp, vet du, man har knappt varit i kyrkan, man satt så här. Och jag hade precis, förstår ni, här är ett vittnesbörd. Jag hade precis sagt till den helige ande, eller till Gud, va, att jag sa att jag vill också ha det där och kunna tala i tungor. Förstår ni? Och det var inom samma minut så poppar Gunnar upp och frågar just den här frågan. Och man sa nej, det har vi inte. Och vill ni det? Jo, så här. Och så bad han för oss då. Och det hände ingenting med kvärt med samma. Inte kom det några konstiga ord och inte var det någonting. Men det är inte känslorna som är det viktiga. Och nästa dag, ni vet ju vad jag håller på med hela livet. Var jag på väg till Eckerö hotell? Ni vet de där Eckerö där som jag känner dem bra. Jag har ofta varit lite och hjälpt dem. Och så kör jag vägen över Emkarby. Jag får liksom Jommala då upp till Gölleby och så svängde tvärs över, ni vet, Emkarbyvägen där ner mot Hammarland för att komma ut till Eckerö. Och då i bilen så kände jag bara att nu kommer någonting. Och så tänkte jag, jag bara satt där och bad. Och så började det komma så här, tjana, na, 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 tjana, na, så här någonting, va. Och ni vet, man känner sig lite dum. Men ändå kände jag att det här är inte jag. Så jag började, jag var ju ensam i bilen. Så jag började, och sen började komma några stavelser till och sen plötsligt så kom det lite till. Och ja, sen nu 20 år senare eller 30 år senare eller hur, vad blir det då? Så nu är det liksom, nu kan man ju inte be utan att be anden, för det är ju då det kommer, som vår mun sen fylls av ord. Vi kan be i ande och sanningen ett Guds vilja. Vi känner att det här, det kände vi på fredag morgon också. Det var härligt, och en sån ska vi ha. Vi ska ha en gemensam, missionskyrkan fråga oss här när vi hade en ledarsamling här i veckan, om vi kunde tänka oss ha den där fastan och bönen som vi har haft då en gång i morgon hos dem. På lördag mellan 10 och 2. Om vi kunde, det var Niklas som sa, jag hade måste gå då till butiken. Sa, kan ni tänka er att ha det hos er nästa gång? Och Gerd sa att det kan vi säkert. Så den 15, lördagen den 15 då, nästa månad kommer vi ha fasta och bön här mellan 10 och 14. Och då kommer också Kenneth att vara hemma med oss här. Det är som Guds finger alltihop, tycker jag. Och nu vet vi inte här, vi kommer att klara det här ändå och varva med musik och sång och det där. Men vi sa just, Henrik, om du har en chans på 1000. För det är så lätt att flöda i anden när du spelar. Så nu vet ni det också. Amen. Och nu vet ni om hur det gick till när jag började säga tjananana. Kora maschedi, halleluja. Prisar Herren. Och men Bibeln säger också det, va? Den betonar inte upplevelsen. Bibeln beskriver inte upplevelsen hos personerna som tar emot andedopet. Utan den beskriver konkreta tecken. Och tyvärr så är det många kristna som koncentrerar sig på att man ska uppleva när man blir andedöpt. Och det är olyckligt. För det gör att människor hakar upp sig på att det inte känns för mig på det sättet. Förstår ni? Man kan inte göra så. För känslor är dåliga indikationer på det som är sanning och verklighet. Det är underbart om du känner dig som doppad i Guds kärlek. Och det är en stor välsignelse. Men säg inte åt någon annan att de måste uppleva det precis som du gör. För det står inte i Bibeln att vi ska uppleva det så. Amen. Läkaren Lukas, som brukar beskriva företeelser ganska ingående, nöjer sig med att skriva: apostlarna lade händerna på dem och de tog emot den helige ande. Enkelt, konkret. Halleluja. Men det finns ett tecken på andedopet. Det finns ett tecken på det. För när anden föll över lärjungarna i Apostlagärningarna 2:4 så läser vi: alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Och när hedningarna, de icke-troende där, fick höra för första gången evangelium, så läser vi: medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. De troende judarna som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Eftersom de hörde hur de talade i tungor och prisade Gud. Och samma tecken var det när Paulus kom till Efesus. Apostlagärningarna 19:5-6. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem. Och de talade i tungor och profeterade. En del kristna blir tveksamma när man talar om tungotalet, att det är ett tecken på andedopet. Och man kan ju undra varför. För om tungotalet är en gåva som bygger upp min tro och också andras, i de fall att man talar i tungor och det blir en uttydning, då är den också för andra. Varför skulle den inte vara för alla andedöpta? Och varför skulle anden vilja att du inte har den, eller att jag inte har den? Och sen det sista. Varför skulle jag inte vilja ha den? Och sen är själva begreppet också. Det är bibliskt. Begreppet tecken är bibliskt. För det står i Markus 16:17 att dessa tecken ska följa dem som tror. Det här har jag varit rädd för själv att säga åt vem som helst så här. Eftersom det första tecknet så står det att de ska driva ut onda andar. Och sen först kommer det att de ska tala i andra tungomål. Det här är ju sånt som man är lite rädd. Det här vågar man inte säga riktigt åt vem som helst. Ja, jag har varit lite skraj för det. För det kan ju bli som missförstånd. Men det står faktiskt så i Markus 16:17. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Och de ska tala nya tungomål. Ska jag sluta här nu? Räcker det här för idag? Jag var inte riktigt färdig. Jag hade lite till här. Men det, man ska ju sluta när det är som bäst kanske. Amen. Klockan 4 en morgon så hade jag kalla det en drömsyn. Jag var någonstans mellan dröm och verklighet och så såg jag henne så. Och då upplevde jag det att jag sa bara att ni som vill lämna någonting, ni som vill ha någonting, så kom fram här. Så får vi bara lägga händerna på er och be för er. Och sen vet ni att ni kommer inte fram till någon av oss här, utan kom fram till Jesus. Om du har något som tynger dig, lämn det åt honom. Han sa kast alla bekymmer på Herren. Han har omsorg. Så kast bort det du vill göra. Vill du ha, så ta emot det som han har. För så långt du sträcker dig i ditt eget hjärta så kan Gud ge. Jag har sagt många år att Guds godhet är ungefär som en stor skål. Med skörd, olika skörd, sånt som är skördat av människor. Men där finns saftiga stora persikor och vad heter det, alla såna här. Men så finns det också några potatisar på kanten. Och tro inte att den där potatisen är det enda. Nöj dig inte med potatisen. Morötter är också fint, men utan ta den saftigaste, den smaskigaste frukten av alla. Att ha mod att bara lämna. Och är det så att ni upplever det, så då tycker jag, vi har ju ofta slutat möten alltid för, om någon vill ha förbön som kom fram. Och jag tycker att efter det här som jag har fått nämna här nu, så tycker jag att det skulle kanske vara på sin plats idag också. Att säga att vill du komma fram till Jesus och lämna någonting eller få någonting, så och sen om det sen gäller då att andedop, så det är också samma gåva, så ta det då också. Det är inga mera. Känns det fel? Känns det rätt? Känns det okej? Henrik kan ju flöda lite. Du är bra på det. Du får komma fram också. Det är inte fråga om det, men jag menar att oberoende. Är det så? Vill du det? Vill du lämna någon? Vill du ha någonting att lämna? Vill du det? så kan jag ta det innan du sätter dig. Va? Herre, jag tackar dig för Henrik. Jag tackar dig, Herre, för hans hjärta.